Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Det här är årets sommarhälsning. Det är sommaren 2022. Och det är faktiskt min allra sista sommarhälsning som förbundsordförande. I mars månad nästa år så är det dags för min efterträdare. Spännande tid att vänta.
Efter 11 år på posten som ordförande för Svenska fotbollsförbundet kommer Karl-Erik Nilsson i mars 2023 att lämna. Och ny ordförande ska utses. Caroline Waldheim, idag hållbarhetschef på Svenska fotbollförbundet, en av dem som kommer kandidera för att bli ny ordförande. Något Aftonbladet var först med att berätta. Nu gästar Waldheim exklusivt podden där hon berättar om sin bakgrund och varför hon tror hon skulle bli en bra efterträdare till Karl-Erik Nilsson.
Ja, jag har fått frågan om man får nominera mig och den har jag svarat ja på. Så att, ja, jag har väl bestämt mig för att ställa upp och kandidera.
Svensk fotboll står inför en del utmaningar och Waldheim pekar ut vilka som skulle bli hennes viktigaste frågor om hon skulle bli vald till ny ordförande. Hon inte minst trycker på vikten av att stärka relationerna mellan Sveriges distrikt och föreningar.
Jag tycker att vi behöver samarbeta bättre. Vi behöver mer gemensamma målbilder från förening till förbund och från förbund till förening. Det är för mig det absolut viktigaste fokuset.
Sedan Svenska fotbollförbundet bildades i början av 1900-talet har 10 män varit ordförande. Och även på en del av de andra tunga maktpositionerna inom svensk fotboll har det varit män. Något som Waldheim också nämner som en anledning till att hon väljer att kandidera.
Jag tror framförallt att det handlar om signalen, om värdet att se att det finns olika personer som kan företräda en sån stor organisation som svensk fotboll ändå är. Och jag tycker att det är dags för en kvinna. Det brukar jag tycka i de flesta sammanhangen där det inte har funnits några kvinnliga ledare.
Podden är naturligtvis mer än så här och vi går igenom Waldheims tidigare karriär som har gått igenom både regeringskansliet och korpen på vägen till Svenska fotbollförbundet. Vi pratar mer om de viktiga frågorna runt SvFF som synen på att åka på träningsläger till Qatar och Saudiarabien, konflikten med Riksidrottsförbundet och rapporterna om arbetsmiljön på förbundets kansli. Och naturligtvis talar vi om synen på UEFA, FIFA och ordförande Gianni Infantino och dennes tal inför VM-premiären. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute.
Ålder?
49.
Bor?
I Älvsjö, utanför Stockholm.
Familj?
Sambo här och så har jag mamma och pappa på hemmaplan.
Utbildning?
Jag är utbildad personalvetare här vid Stockholms universitet.
Lön?
60 000 mitt i någon slags lönerevidering, så att ärligt talat vet jag inte exakt just nu.
Vad kör du?
En Volvo.
Vad läser du?
Mycket deckare lyssnar jag på framför allt. Annars läser jag gärna biografier.
Vad tittar du på?
Fotboll och nyheter och ett och annat matlagningsprogram.
Vad lyssnar du på?
Knappt någonting faktiskt. Jag är hyfsat ointresserad av musik. Så lyssnar jag så gör jag det på ljudböcker.
Vad spelar du på?
Ingenting.
Vilken är din största fotbollsmerit?
Att jag har vunnit division 4 med mitt damlag en gång i tiden när jag spelade fotboll hemma i Rockneby IK.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
IFK Göteborg är laget i mitt hjärta och det är väl för att de var ju bäst då när jag fick upp eller ögonen för fotbollen. Och ett tag så tror jag att alla höll på Blåvitt, men för mig gick det liksom aldrig över, även om det gjorde det för många andra som återvände kanske hem till sina hemmaklubbar. Men för mig så är det Blåvitt sedan dess.
Vem är för dig tidernas bästa fotbollsspelare?
Maradona.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Ja, men det var nog matchen mot Italien på Friends för några år sedan när vi tog första steget mot slutspelet som sen avgjordes ju i Italien. Men det var en fantastisk upplevelse.
Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på?
Oj, den var svår. Jag säger nog att, ja, nej, det var knepig. Att målvakten inte ska få hålla bollen så länge, den skulle jag ändra på. Alltså, se till att få iväg bollen fortare.
Vad var du bäst på i skolan?
Svenska, tror jag.
Hur är du som bilförare?
Ganska bra. Jag har kört mycket bil.
Vilken är din favoritfilm?
Oj. Jag tittar så himla lite på film och serier och sånt. Nej, pass på den faktiskt.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Ja, kanske för att underlätta livet ibland.
När var du riktigt lycklig senast?
Ja. När jag fick vara i England och titta på damerna i somras. Det var en lycklig upplevelse.
När vi talas vid så har ju du blivit nominerad av ett par distrikt i ordförandekampen om att efterträda Karl-Erik Nilsson och du har bestämt dig för att ställa upp i valet, eller hur?
Ja, jag har fått frågan om man får nominera mig och den har jag svarat ja på. Så att ja, jag har väl bestämt mig för att ställa upp och kandidera.
Vilka distrikt är det som har frågat dig?
Ja, den delen får vi nog vänta på tills valberedningens formella hantering är klar. Jag vill inte outa någon på det viset.
Vad säger de när de tar kontakt med dig och frågar dig? Vad är det de liksom pekar på att de vill ha via dig?
Ja, alltså jag har framförallt fått frågor om hur jag ser på fotbollen i hela landet. Hur viktigt det är att vi finns överallt och hur jag ser på resursfördelning till olika delar av landet. Och den typen av frågor. Så det handlar mycket om fotbollens förutsättningar i olika delar av Sverige.
Idag är ju du CSR-chef på Svenska Fotbollförbundet. Är det korrekt titel?
Ja, jag brukar säga hållbarhet och samhälle faktiskt. Jag tror att det är en enklare beskrivning, men ja, ungefär.
Och har ju tidigare, du jobbade nära Gabriel Wikström när han hade ansvaret för idrotten som statsråd och du var även, har ju ett förflutet i SSU och Socialdemokraterna och så innan du kom till fotbollsförbundet, även Korpen. Vad är det mer för bakgrund du har liksom i idrotten på det sättet?
Jag har min huvudsakliga idrottsbakgrund i just Korpen. Jag har suttit i Korpens förbundsstyrelse i många år och via den positionen deltagit på en hel del riksidrottsmöten och andra liksom nationella idrottsevenemang. Men sen har jag, som jag sa tidigare, spelat fotboll själv hemma i min landsbygdsförening. Men
Var är
styrelsemässigt
landsbygdsföreningen? placerad? Jag hörde inte exakt vad du sa i faktarutan.
Den finns i Rockneby, ett par mil norr om Kalmar.
Okej, okay, så att du är från Småland från början?
Jag är från Småland, absolut.
Men sen har du jobbat dig fram. När var första uppdraget inom idrotten?
Ja, men det var Korpens förbundsstyrelse faktiskt, som styrelseuppdrag. Jag var lite engagerad i andra typer av föreningar. Jag har suttit i en del bostadsrättsföreningar och den typen av styrelseuppdrag. Men Korpens förbundsstyrelse var det första uppdraget inom idrottsrörelsen.
Du var ju bland annat hjälpte fotbollsförbundet när de ansökte om att bli delarrangör av EM 2020. Det var ju en process 2013-2014. Hur kom det sig att du började hjälpa förbundet där?
Jag fick frågan från förbundet. Jag hade ju jag hade några månader tidigare tvingats lämna regeringskansliet när Gabriel Wikström lämnade regeringen. Då får man ju som medarbetare lämna på studs. Så att jag satt ju hemma och lite rullade tummarna. Och fick då möjligheten att bidra lite till ansökan. Det gick ingen vidare den gången. Hoppas att det ska gå bättre nu när vi söker EM 2025. Men det var min väg in i fotbollen.
Vad var det som gjorde att du har ju tagit fler kliv sen in i fotbollen och är ju anställd idag. Men vad var det som lockade med fotbollen och att engagera sig i den?
Jag hade jobbat politiskt egentligen hela mitt arbetsliv när jag lämnade regeringskansliet. Och då bestämde jag mig för att verkligen fundera över vad jag ville göra när jag blev stor. Och jag har alltid drömt om att jobba i idrotten på något sätt och vis. Idrott och kanske framförallt fotboll har alltid liksom legat mig otroligt varmt om hjärtat. Så att jag blev ju bara jätteglad när jag fick möjligheten att komma till fotbollförbundet, om än just då faktiskt för ett par månader, för att hjälpa Göran Havik med den där ansökan och framförallt de myndighetsgarantier som man behöver ta fram i samband med de där ansökningarna. Så att jag hade lite bestämt mig för att det var det som var liksom den fortsatta vägen och ja, det gick ju ganska bra helt enkelt.
Och sen, jag läste en intervju i Resumé där du var på något sätt en av idrottens få lobbyister, som de kallar dig. Det är vi journalister, vill gärna sätta etiketter och så. Men du har liksom rört dig i det här gränssnittet, politik, myndigheter, folkrörelse då i form av fotbollsförbundet. Är det en korrekt beskrivning att du varit där och försökt påverka och sätta agendan?
Ja, men det är det ju verkligen. Nu får jag möjlighet att jobba med mina kanske två stora intressen, fotboll och politik tillsammans. Och det är ju, ja, men det är där jag har funnits och det är där jag har min erfarenhet och mina kompetenser. Och jag tror att de kommer till väl nytta i svensk fotboll. Precis som Resumé skrev så jobbar jag ju med påverkansarbete. Och jag tror att jag är nog den enda i svensk idrottsrörelse som har just det uppdraget och de uppgifterna. Vi borde vara betydligt fler för att påverka politiken från idrotten. Men jag gör så gott jag kan från fotbollens sida helt enkelt. Men det är helt korrekt.
Och sen så blev ju du involverad, du blev anlitad lite på konsultbasis eller fick någon ett halvår eller om det var ett års projekt där du hjälpte liksom just fotbollen att kanske bli lite mer politiskt aktiva. Jag har ju träffat dig när du var med i Katar när Sverige var där och liknande. Mm. Hur kom det uppdraget till och var det liksom Karl-Erik Nilsson som handplockade dig?
Ja, jag fick frågan från Karl-Erik, så det kan man väl säga att det var. Men jag tror att det hade kommit en del propåer kanske från UEFA och andra förbund som hade börjat att lite mer systematiskt jobba med samhällskontakter och påverkansarbete. Och att Karl-Erik gärna ville testa om det var möjligt för svensk fotboll att ha en sån tjänst och kunna göra lite kanske mer systematiskt arbete på det området. Jag tror att svensk fotboll och Svenska fotbollförbundet i alla tider har haft goda relationer med politiken, men de har nog varit lite mer ad hoc. Kanske på en och annan arena i samband med någon landskamp. Men det jag har försökt göra är ju att systematisera och ligga kanske lite före i vissa lägen när det är beslut som ska fattas för att kunna påverka.
Det låter ju speciellt på det sättet eftersom idrotten ganska ofta vill på något sätt distansera sig från politiken. Du vet den där gamla myten om att idrott och politik inte håller hör samman, men det gör de ju så att säga. Hur ser du på det att du ändå rör dig in i det som kanske inte idrotten alltid vill bli förknippade med?
Jag håller helt med dig om att man kan inte sära på idrott och politik. Vi påverkas ju i så stor utsträckning av det som är politiska beslut. Kanske inte framförallt på nationell nivå, men inte minst på kommunal nivå där kommunpolitiken verkligen sätter ramarna för idrotten och idrottsrörelsen i form av bidrag, men inte minst anläggningsfrågan där ju kommunerna påverkar i stort sett allting. Så det är klart att vi måste vara med och påverka och föra vår talan från idrotten. Det tycker jag är helt givet.
Apropå det går inte liksom runda, för att fotbollen var ju väldigt kritisk i många stycken kring RFs hanterande av pandemin och politiska kontakterna och så. Hur såg du på det? Var du bakom strategin att ni skulle vara lite kritiska mot Björn Eriksson, eller hade du någon annan bild?
Nej, jag har ingen annan bild, men jag var inte direkt involverad i framtagandet av den strategin. Fotbollen har ju klarat sig ganska bra i pandemin. Vi har lyckats behålla de flesta av våra spelare. Vi har tappat lite ledare och tror jag blivit några färre föräldrar runt planerna. Men vi hade ju också hela elitfotbollens synpunkter på både RF och kanske regeringens hanterande. Men det handlar ju om att vi vill se fotbollens bästa. Och i en organisation som Riksidrottsförbundet så... Ja, det kanske inte alltid är lätt att tillgodose alla 71 förbunds åsikter.
Om man ser att Karl-Erik Nilsson vann S-märkt SVFF-ordförande, det skulle du också bli om du blev vald. Varför är det viktigt, om det är viktigt?
Nej, jag tycker inte att det är viktigt. Sen tror jag att jag har erfarenheter med mig från mitt politiska liv som kan vara till nytta. Jag tror att det är jättebra att kunna den politiska världen, men det finns ju kandidater som är nominerade från andra partier också, så att jag tror inte att det är viktigt, men jag tror att vår erfarenhet och kunskap kan vara viktigt att ha.
Både du som då kommer att bli nominerad till valberedningen och Jens T. Andersson som är nämnd av valberedningen. Ni är ju bägge anställda av förbundet och det finns ju den här kontrollen av valbarhet. Att man eventuellt, det är lite luddigt skrivet i varje fall för mig, huruvida det är ett hinder eller inte. Vad vet du om det? Att kan man bli vald, det vill säga att man typ säger upp sig 2 dagar innan årsmötet i mars?
Ja, jag har bestämt mig för att inte spekulera i det, utan det får helt enkelt valberedningen ta ställning till. Jag har valt att kandidera för att jag har fått frågan från olika håll. Och sen hur det här formella ska lösas, eller om det kanske visar sig att man inte är valbar, det får helt enkelt valberedningen hantera.
Har du haft någon kontakt med valberedningen?
Nej, det har jag inte haft.
Det är ju så att 4 namn är nominerade, Birger Jonsson från Västmanland, Annika Grälls, ordförande för EFD, Jens T. Andersson och så Fredrik Reinfeldt, den gamle politikern som Bromma-pojkarna nominerat. Det är ju, åtminstone för oss utifrån, så är det ju det här valberedning, lite, du känner igen det från den politiska världen där du är mer och mer kritiserat, så vi ser ju Centern som nu låter sina 3 kandidater turnera i landet för att man ska liksom bättre. Hur vill du se en valkampanj?
Jag vill att man som kandidat berättar vad man vill göra med svensk fotboll. Det tycker jag är viktigt. Jag utgår ifrån att om man tackar ja till att bli nominerad och kandiderar, så har man ju också någon slags vision eller någon slags idé om vad man vill med svensk fotboll. Och det kanske inte har framkommit så tydligt hittills, skulle jag säga.
Vad säger du om de fyra kandidater som är nominerade hittills?
Ja, jag tänker inte recensera de andra kandidaterna. Jag tycker att det är roligt att det finns flera kandidater. Och jag tror att alla vill svensk fotbolls bästa.
Vad jag förstår så är även Blekings Tommy Andersson på väg in och blir nominerad. Vad vet du, finns det fler än att du dyker upp Tommy Andersson ovanpå de här fyra? Tror du det finns fler?
Ja, det kanske det gör. Jag tänker att det är ett väldigt spännande uppdrag och att många skulle vara intresserade. Så vi får väl se.
Vad tycker du att Karl-Erik Nilsson har gjort som har varit bra och inspirerande för den som ska ta över?
Jag tycker att han har styrt svensk fotboll med ett lugn och en kontrollerande sätt. Jag tycker att han har använt sina styrkor som han har på bästa sätt. Så jag tycker att han är som allra bäst när han är ute och pratar med föreningar och distrikt. Jag tror att han är en väldigt enande person som har bidragit till att vi faktiskt har skapat en större gemenskap i svensk fotboll.
Vilka baksidor har?
Jag tycker att man ibland kan vara lite tydligare och lite tuffare i sina åsikter. Och det hoppas jag att jag skulle kunna bidra med.
Om man nu tar det här att Sverige har haft, eller Svenska fotbollsförbundet har haft, en lång rad av herrar. Vi ser ju runt om i världen Lise Klaveness i Norge, i England, USA. Kvinnliga ordförande, vad betyder det för svensk fotboll om man skulle få en kvinna som ordförande?
Jag tror att det betyder jättemycket faktiskt. Och det är väl ett av skälen till att jag kandiderar. Inte så mycket att det skulle bli jag, utan att jag faktiskt skulle kunna bidra med en annan bild av svensk fotboll. Precis som du säger så är ju fotbollen väldigt mansdominerad och idrotten i stort är ju fortfarande väldigt mansdominerad. Framförallt bland de vi ser, tycker jag, i media, de som uttalar sig kring fotboll och idrott, det är ofta män. När jag jobbade med Gabriel Wikström så deltog jag på många möten med idrottsrörelsen, och det var inte sällan jag var ensam kvinna på de mötena. Så att, jag tror att det betyder jättemycket för att bli förebild och för att helt enkelt visa en annan bild, använda ett annat språk. Jag har andra erfarenheter.
Ja, vilken är i så fall skillnaden på ett kvinnligt ledarskap och ett manligt ledarskap?
Ja, jag tror framförallt att det handlar om signalen, om värdet att se att det finns olika personer som kan företräda en sån stor organisation som svensk fotboll ändå är. Och jag tycker att det är dags för en kvinna. Det brukar jag tycka i de flesta sammanhangen där det inte har funnits några kvinnliga ledare. Och även om jag kanske inte skiljer mig så mycket i mitt ledarskap mot män, men så är bara uppenbarelsen av mig och andra kvinnor en annan bild och en annan signal till omvärlden. Och det i sig tror jag är viktigt.
Senaste valet gjorde att Svenska fotbollsförbundets styrelse är ju mer kvinnor än män. Samtidigt är det ju väldigt lätt att identifiera liksom att Karl-Erik Nilsson var ordförande, Bert Andersson var vice ordförande och Håkan Sjöstrand var högste tjänsteman. Så att även för att styrelsen var ojämnt balanserad till kvinnornas fördel, så var det ändå tydligt att makten har funnits hos männen, och det har ju inte funnits någon mångfald heller i styrelsen. Hur ser du på det och de utmaningar som är på fotbollsförbundet?
Ja, men det är ju viktigt att man visar en mångfald både mellan kvinnor och män. Och precis som du säger så är det ju framförallt männen som företräder svensk fotboll idag i media, givetvis framförallt. Och vad gäller jämställdheten så är ju styrelsen jämställd på det sätt det går, även om de som sitter på den yttersta makten faktiskt är män. Vi kunde se samma sak i politiken en gång i tiden när vi började med varannan damernas på Socialdemokraternas listor. Då blev ju de rent matematiskt jämnt fördelade mellan kvinnor och män. Men det dröjde faktiskt ett val eller två innan det var lika många kvinnor som män på första platserna. Det var första valet nästan bara män som var överst på listorna. Och lite så är det kanske i svensk fotboll också idag. Så jag känner att vi har ett behov av att få våra främsta företrädare också att vara kvinnor. Och vad gäller mångfaldsfrågan så har vi ju rejäla utmaningar. Inte bara i styrelsen utan i svensk fotboll generellt. Jag tror inte att vi hittar många med utomnordisk bakgrund om vi tittar på distriktsstyrelserna till exempel.
Hur löser man det?
Ja, man måste ställa frågan, man måste öppna ögonen, man måste ut och träffa folk, man måste ta initiativ. Valberedningarna behöver utbildas. Vi behöver skapa möjligheter för människor som inte finns i våra beslutande organ idag att ta plats där. Vi behöver kanske anpassa våra egna mötesformer delvis. Men jag tror framförallt att det handlar om att vi måste ställa frågan till folk.
Vilka tre frågor tycker du är viktigast för en ny ordförande?
Ja, men för mig så handlar det om att fokusera på att stärka relationerna med distrikt och föreningar. Jag tycker att vi behöver samarbeta bättre. Vi behöver ha mer gemensamma målbilder. Från förening till förbund och från förbund till förening. Det är för mig det absolut viktigaste fokuset. Jag tycker också såklart, eftersom jag kanske kommer från den värld jag kommer, att fotbollens arbete i samhället är av största vikt. Vi är en stor organisation. Vi vill och vi ska ta ansvar i samhället och vi ska finnas med och göra det. Och sen så tycker jag att vi måste se till att alla kan spela fotboll på sina egna villkor och de förutsättningar som finns. Det kan inte vara okej att man som 13-årig kille eller tjej idag i svensk fotboll måste lägga av därför att du får inte plats i laget. Du blir inte uttagen. Vi kan inte acceptera det tycker jag, utan alla måste kunna spela fotboll på det sätt som man vill. Och det handlar givetvis om att skapa resurser och förutsättningar för det. Så alla frågor hänger ihop. Men för mig är det viktigast att vi skapar relationer med distrikten som tillsammans kan leda till att vi får en hållbar fotboll i hela landet.
Jag befinner mig just nu i Qatar. Jag vet ju du har varit här med när Sverige har varit här. Och hur ser du på att Sverige faktiskt åkte hit och träningsspelade? Det är en sak att lagen är hit tvingad så att säga av ett FIFA-beslut för 12 år sedan. Men att Sverige åkte hit och träningsspelade och dessförinnan i Abu Dhabi. Och man hade betalat träningsläger i Saudiarabien. Hur ser du på det framåt?
Ja, men jag tror vi har lärt oss något av historien, så vi kommer förhoppningsvis inte göra det igen utan vara betydligt mer uppmärksamma på den här typen av problem som finns och kanske hålla oss i andra typer av länder när vi åker på träningsläger. Så jag tror att vi med facit i hand och lite erfarenhet kommer fatta andra beslut i framtiden.
Hur ser du på det här kravet som har funnits framförallt i Norge på bojkott, lite grann i Sverige, mer, kanske lite mer i Danmark, när det gäller tävlingar, hur ska Svenska fotbollsförbundet ställa sig kring bojkott?
Alltså jag är inte för bojkott principiellt. Jag tycker det är jättesvårt att fatta ett sånt beslut. Hade vi tagit oss till VM, vilket vi givetvis alla hoppades att vi skulle göra, så tror jag att vi hade varit där och spelat. Jag är inget fan av bojkotter.
Om man då ser till Jag menar, FIFA, UEFA är ju ständiga diskussioner. Vi har ju, man kan ju säga i Norden har vi olika ledarstilar. Lise Klaveness kliver upp och säger vad hon tycker och tänker. Karl-Erik Nilsson som sitter i UEFAs exekutivkommitté kommer att sitta kvar ett par år efter han avgår i mars. Och Jesper Möller, danske, som också sitter i UEFAs exekutivkommitté. De är ju mer försiktiga. Jag skulle säga att de kanske håller på med tyst diplomati medan Lise Klaveness är mer offensiv, vilket innebär att hon antagligen inte får med de inre rummen. Det är ju plus och minus med bägge. Vilken strategi tycker du att Svenska fotbollsförbundet ska ta om du blir vald?
Ja, men jag hade gärna tagit ett tydligare ställningstagande. Men det är precis som du säger, det är ju svårt. Därför att man vill ju också vara med och påverka där det är möjligt. Nu tycker jag att Lisa har uttalat sig väldigt sympatiskt. Men det är svårt att säga. Men jag känner att det måste finnas väldigt mycket i den andra vågskålen som kanske då är den tysta diplomatin för att inte vara tydlig i den här typen av frågor. Och jag tror att vi i Norden behöver nog prata ihop oss och ha en enad front i den här typen av diskussioner framöver.
Ja, för du har ju känt av liksom baksidan i och med att du var involverad då när Sverige 2014 försökte bli ett av länderna som skulle arrangera matcher i EM. Då fanns ju inte Sverige med i exekutivkommittén, det gjorde ju Danmark. Danmark som hade ju röstat både på Sepp Blatter och Michel Platini. De hade ju liksom gjort det för att tjäna och de fick ju matcherna också trots en mycket äldre arena. Nu är vi ju med och jagar det här, i sig med Norden jagar att EM och Karl-Erik och Jesper Möller sitter in i det. De får inte rösta men de är ju ändå med där, kan prata över luncher och liknande varför Norden är ett bra förslag. Är det värt liksom att försöka få ett EM 2025 till Norden och då liksom tulla lite på sina principer att stå upp för något?
Ja, men jag vet inte vilka principer vi skulle behöva tulla på i så fall. Vi tror ju att vi kan arrangera ett fantastiskt EM här 2025. Och jag är ju helt övertygad om att det kommer stärka det nordiska samarbetet och att det blir en fantastisk fotbollsfest. Men det tror jag att vi kommer lyckas med även utan att behöva slå knut på oss själva eller tulla på det ena eller andra.
Om man ser det, det finns ju några frågor som på något sätt präglar svensk fotboll. Det finns ju det här distrikten, sammanslagning av distrikten. Hur ser du på liksom det som jag har lite strandat? Det skulle ju inte tas beslut 2022 om man vill krympa de 24 till färre. Var är ditt beslut där?
Ja, men jag tycker att det är helt nödvändigt att vi samarbetar mellan distrikt och förbund. Men hur formerna för det ska se ut, det tror jag att vi behöver prata mer om. Och där finns en hel del utvecklingspotential skulle jag säga. Men jag ser ju behovet av att vi på något sätt stärker våra distrikt. Därför att vi ställer så många krav på dem från det nationella hållet. Och jag är inte helt säker på att det alltid finns liksom resurser och förutsättningar där ute att möta alla våra krav och våra frågor och det vi vill att de ska göra. Så där behöver vi nog titta lite på hur vi kan samverka över gränser för att kunna svara upp mot de krav som fotbollen kommer ställa i framtiden.
Det är också ett infekterat konflikt med RF om det här bidragstaket. Hur står du där?
Nej, men jag tycker att det var extremt olyckligt att riksdagsmötet fattade ett sådant beslut och straffar fotbollen lite bara för att vi är stora och engagerar många barn och unga. Så att jag är för att vi driver den frågan. Nu är den avgjord i skiljenämnd dessutom. Så att,
hur
så
slutade att den frågan, det?
Ja, de valde ju att inte ens ta ställning till frågan från skiljenämnden utan konstaterade att riksrådsmötet hade all rätt att fatta det beslutet. Och därmed så vinner ju det laga kraft.
Vill du att fotbollsförbundet lämnar då RF?
Nej, det vill jag inte. Jag tror inte att det är rätt väg framåt utan det finns andra sätt att påverka den här frågan framöver. Inte minst handlar det väl om att vi ska försöka göra den, den totala kakan lite större så att den här typen av neddragningar inte behövs.
Det finns ju en sportslig kritik också. A-landslaget rasslade ner i Nations League C-division. VM missades, vilket kanske inte är jättekonstigt, men även klubblagen kanske halkar efter lite på damsidan. Ett EM som var väl godkänt med semifinal, men tuffa. Hur mycket av det ansvaret ligger på förbundet och vad är din bild att ni kan göra?
Ja, men det är klart att det ligger ansvar på förbundet för våra landslag. Det är ju helt givet. Men där krävs ju givetvis ett nära samarbete med våra intresseorganisationer, både svensk elitfotboll och elitfotboll dam, för att hitta de allra bästa förutsättningarna för våra talanger och de allra bästa spelarna att bli så bra så att vi också lyckas i landslagsfotbollen framöver. Sen går det väl lite upp och ner i landslagsfotbollen för alla landslag. Och våra herrar kanske inte har den allra bästa toppen just nu. Men vi hoppas ju och tror att de ska återfinna en fin form och liksom ta segrar framöver. Så att jag, I mean, i det långa loppet så är jag nog inte så orolig. Men självklart har vi ett ansvar tillsammans med SEF och EFD.
Du fick ju ta över uppdraget efter den gruppchef som fick lämna fotbollsförbundet efter turerna kring bidragen i alla olika är bra. Vi på fotbollskanalen har skildrat det, SVT har skildrat det. Sedan har jag också kommit fram mycket kring arbetsmiljön. Du är ju själv på förbundets kansli. Hur är arbetsmiljön?
Ja, jag tycker i mitt gäng som jag jobbar med och de hållbarhetsfrågor vi har på med så har vi en god arbetsmiljö. Det är klart att det sätter sina spår. Det är inte positivt för en arbetsplats att råka ut för den här typen av situationer eller händelser. Men jag tycker nog att som det är läget är när jag kommer till jobbet så är det en god arbetsmiljö och en god stämning.
Hur ser du på den kritik som finns mot Håkan Sjöstrand ju som är du inte missat? Jag menar, det har ju skildrats i många medier.
Ja, alltså jag har egentligen inget att säga om den kritiken. Jag tycker att det är olyckligt om jag har kollegor som mår dåligt. Då är det väldigt beklagligt och det ska inte förekomma på någon arbetsplats.
Vad väntar på kansliet om du blir vald som ordförande? Hur kommer du gå till liksom göra för att kanske det inte ska finnas arbetskamrater som mår dåligt av att gå till jobbet?
Ja, jag hoppas ju i så fall att jag ska kunna föra en bra dialog med den kansliledning som finns. Sen har jag har inte funderat så mycket på det än faktiskt. Nu koncentrerar jag mig på och kanske helt enkelt kandidera så får vi se vad det blir till slut.
Karl-Erik Nilsson slutar ju i fotbollsförbundet här om året, slutade ju Lars-Christer Olsson. Det är ju många men ledare som varit med länge och starka ledare. Hur ser du på tiden framåt för svensk fotboll? Just att det inte finns några klara kandidater, det fanns det ju inte i svensk elitfotboll heller. Det var ju till och med en lottning mellan Jens T. Andersson och Ove Sjöblom. Och även här är ni ju nu många. Liksom, hur ser du vägen framåt när de här äldre erfarna ledarna försvinner?
Ja, men det är klart att mycket erfarenhet lämnar svensk fotboll. Jag har dessutom ett gäng kollegor på kansliet som lämnar eller har lämnat som också har funnits under många, många år. Men så är det i organisationer. Ledare kommer och går. Och det är klart att vi som är beredda att ta över ledarskapet måste ju lita på oss själva att vi faktiskt kan driva den här organisationen vidare.
Hur orolig är du med tanke på ekonomin kan ju bli pressad eftersom herrlandslaget fortfarande är ett lokomotiv. Friends Arena är ju svårt att tjäna några pengar på, snarare handlar det om att hantera de förlusterna som är. Hur orolig är du för ekonomin och framtiden för förbundet?
Ja, jag känner mig nog inte så orolig. Sen har jag inte varit inblandad i vår totala ekonomi. Så att jag kan inte riktigt säga. Jag har ingen tydlig och klar bild av det.
Hold up.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
Gianni Infantino, FIFA-presidenten, höll ju numera ett klassiskt tal i lördags. Lise Klaveness var ju väldigt tydlig med att det är ingen domstöd. Karl-Erik Nilsson säger att Sverige tar beslut på kongressen i Kigali i Rwanda. Hur ser du på Gianni Infantinos tal och att liksom inte... Tycker du att svensk fotboll ska stötta honom?
Själva talet kändes ju... Jag har faktiskt inte sett hela talet, men jag har sett delar. Och jag
det borde du göra.
Ja, jag vet att jag borde göra det. Men jag har läst kommentarer och krönikor och så. Och det känns ju helt världsfrånvänt, skulle jag vilja säga. Jag hade väl kanske väntat mig ett tal där man talar om fotbollens möjligheter och lyfter frågan om mänskliga rättigheter och på något sätt företräder det som är så himla bra och fint med fotboll. Och att det här pekar finger och väldigt polariserande tal. Nej, det kändes världsfrånvänt och omodernt, tycker jag faktiskt.
Hade Sverige stöttat honom om du var ordförande som kandidat och att han ska välja
sån? Så här, med det jag vet, men jag har ju faktiskt inte alla fakta, tror jag. Men det känns avlägset, det ska jag säga.
Vad talar för att du blev vald i mars?
Att jag har ett starkt stöd bland våra distrikt.
Stort tack för att du ställde upp.
Tack själv.
Podden är producerad av Max Richner och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar gärna emot synpunkter, tankar och idéer och allt vad det nu må vara. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då gäller Olof Lund i ett ord. Och denna vecka så blir det två poddar, måndag och torsdag. Det betyder att det blir Relund både måndag och torsdag nästa vecka innan jag hoppas vara tillbaka från Doha och Qatar med ett nytt avsnitt om 10 dagar. Stort tack för den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.